Välkommen till Studio DN och veckan när Vänsterpartiet hotade med misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern. De krävde att regeringen stoppar den pågående förändringen av arbetsförmedlingen. Ytterligare en skrämmande studie om framtiden för jordens klimat presenterades. En internationell forskargrupp konstaterade att det i världen idag planeras för en produktion av fossila bränslen som vida överstiger de klimatmål vi själva har satt upp. Grekland fattade beslut om att stänga flera stora flyktingläger på bland annat öarna Lesbos och Samos. Lägren har kallats skamfläckar och har länge varit dramatiskt överbelagda med sjukdomar, lidande och lång väntan som följd för många. Flytten är en del i den hårdare grekiska flyktingpolitiken och människorna i lägret kommer nu att spärras in i läger på fastlandet. DNs och Sveriges Radios Hanna Hellqvist belönades med Stora journalistpriset i kategorin Årets röst för texten Jag drack när jag var ledsen, jag drack när jag var glad, där hon beskrev sitt alkoholmissbruk. Våldtäktsutredningen mot Wikileaks-grundaren Julian Assange lades ner igen. Det har gått så lång tid sedan händelsen att bevisningen har försvagats, sa åklagaren. Och så det som vi ska prata om i den här veckans Studio DN. En man så ensam att ingen märkte att han dog. I 3 år misstänks kroppen ha legat i lägenheten på Södermalm i Stockholm innan någon reagerade. Hur kunde det bli så? Skakiga relationer mellan Kina och Sverige efter prisutdelningen på Sven Harrys konstmuseum i Stockholm. Trots kinesiska hot om konsekvenser närvarade Sveriges kulturminister Amanda Lind när författaren och förläggaren Gui Minhai tilldelades Tucholsky-priset. Och 2 ord som markerar ett generationskrig, eller? Okej, boomer-debatten är i full blom och för oss som inte förstår vad det handlar om så ska DNs Evelyn Jones förklara. När vi spelar in det här är det fredag, klockan är strax efter 1 och framför oss har vi den sista helgen på länge som inte kommer bjuda på adventsljus i vintermörkret. I studion har ni mig, Alexandra Urisman Otto.
Tucholskypriset 2019 tilldelas Gui Minhai.
Ja, det fanns en tom stol på ceremonin i fredags, symboliskt framställd där för att ge plats åt den fängslande svensk-kinesiska förläggaren Gui Minhai när han belönades med Svenska Pens Tucholskypris. Sveriges kulturminister Amanda Lind var på plats och delade ut priset trots tydliga kinesiska önskemål om motsatsen. DNs reporter och tidigare Asienkorrespondent Torbjörn Pettersson finns här i studion för att förklara. Torbjörn, vad är det som är så känsligt här?
Ja, det är det ju egentligen ingen som vet. Men det handlar ju om en bok från början av Gui Minhai som han var på väg att publicera 2015. Och då blev han gripen i Thailand. Ryktesvägen så sägs det att den boken handlar om den kinesiska ledaren Xi Jinpings privatliv. Men det är ingen som vet det. Men det är ju helt klart att innehållet anses så känsligt av regimen i Peking att de är beredda att gå ganska långt.
Mm. Vad var det som hände här när Svenska Pen valde honom som pristagare?
Ambassadören, den kinesiska ambassadören i Sverige gick ju i förväg ut och sa och hotade med konsekvenser, sa han. Lite oklart vad han menade med det, och det kanske var meningen att det inte skulle vara så klart. Men efter prisutdelningen så sa han ju också att nu är kulturministern, Sveriges kulturminister, portad från Kina, får inte resa in i landet.
Här lägger sig ju Kina i vad svenska ministrar gör eller en svensk minister gör på plats i Sverige. Hur har det sett ut tidigare? Är det här någonting nytt?
Alltså, det här är ju nytt i Sverige. Så här mycket har de inte lagt sig i tidigare. I andra länder har de gjort det. Så i Norge till exempel då, när norska Nobelkommittén utsåg Liu Xiaobo till fredspristagare 2010, då blev ju relationen mellan Kina och Norge bottenfrusen i 6 år. Och kineserna ställde in allt utbyte på ministernivå och norska laxföretag fick jättesvårt att exportera sin fisk dit. Men som tur var för dem så gillade ju ändå de kinesiska konsumenterna den norska laxen, så den kom in bakvägen men via Vietnam istället.
Du är inne på näringslivet här. I veckan så har du ringt runt till svenska företag och bett om deras syn på den här frågan. Varför har du ringt runt till dem?
Men jag tänkte att och trodde att att det skulle vara intressant att höra deras synpunkter på hur relationen på statlig nivå mellan Sverige och Kina, hur den påverkar deras affärsmöjligheter. Mm. För just nu sitter de ju säkert och helt klart och analyserar situationen, men det är ju ingenting som de verkar vilja göra offentligt, och jag räknade faktiskt inte med så långa svar, men ändå något mer än vad jag fick.
Och vad var det du fick?
Alltså, det var extremt korthugget. Tack för frågorna, men vi vill inte ställa upp i en intervju om relationerna mellan Kina och Sverige för tillfället. Nästan lika ordagrant överallt.
Mm. Så de sitter med största sannolikhet och pratar om det här ganska aktivt, men de säger inget till dig?
Nej, de vågar väl inte ge röst åt det offentligt, helt enkelt.
Ericsson är ett av de företag som du har pratat med. Hur ser deras situation ut?
Alltså, för Ericsson är det här en avgörande stund, därför att nästa år så ska Kina avgöra vilka bolag det blir som bygger ut landets 5G-nät, och det är jättestora kontrakt. Mm. Och Ericsson har jättestora förhoppningar i den här frågan.
Ja, det är en speciell situation då förstås. Om man backar bandet lite, i dagens tidning så skriver du att det förut var så att vi diskuterade på en helt annan nivå om svenska företag ens skulle göra affärer med Kina, men att det inte handlar om det nu. Kan du utveckla det lite grann?
Alltså, jag vet inte vad det kan bero, möjligtvis lite grann på tidsandan att den har förändrats, men mest så beror det ju på Kinas växande ekonomiska makt. Då för 30 år sedan så var ju Kina en liten marknad för svenska företag, och egentligen om de hade bestämt sig för att bojkotta eller inte göra affärer med Kina så hade det ju kostat ganska lite då. Men idag är det ju skillnad. Idag är Kina en jättemarknad för alla allra flesta stora svenska företagen, och därför vågar de inte stöta sig med Kina.
Mm. Så den där mer etiska och moraliska diskussionen, den har vi klivit förbi?
Ja, den försvinner i takt med de ekonomiska intressena växer, ja. Tror jag.
Och den här frågan om att liksom de här näringslivsutbytena, att det skulle bidra till en demokratisering av Kina, det har man inte heller så mycket av längre.
Nej, det gör man ju inte. Man trodde ju länge, eller näringslivet förklarade på så sätt att om vi bara är i Kina som utländska företag och bedriver vår verksamhet precis som vanligt, så kommer det ungefär automatiskt leda till en demokratisering i Kina. Och det har ju inte skett. Och med samma sak trodde man ju att det var med internet. Med internet så skulle kineserna till slut få upp ögonen för demokrati. Och det har inte heller skett. Det är ju tvärtom. Alltså, det är den kinesiska regimen som använder internet för att kontrollera folket och behålla makten.
Mm. Ja, det är stora frågor. Om vi går tillbaka till de svensk-kinesiska relationerna, vad kan vi förvänta oss av dem framöver?
Ja, det är ju svårt att säga. Man kan ju hoppas då för Sveriges del att det ändå blåser förbi på något sätt. Men jag tror att Sverige behöver hjälp av EU i den här stunden för att liksom få lite mer styrka bakom sina argument.
Får vi det?
Ja, det hoppas jag.
Tack snälla för att du kom hit, Tobbe. Är det samtidsmänniskans värsta mardröm kanske? Ditt liv tar slut och ingen märker någonting. I måndag hittades en man i sin lägenhet på Södermalm i Stockholm. Mycket talat för att han har varit död i flera år. DNs Viviana Kanoilas har rapporterat om det här. Vad vet vi om det här fallet?
Det började i fredags förra veckan då fastighetsskötaren som har hand om de här lägenheterna i det här huset. Hon råkade vara i trapphuset och sökte en granne, och sen var det två andra grannar som såg henne. Och då gick den ena grannen fram till den här fastighetsskötaren och sa: nu måste ni undersöka den här lägenheten. Mm. Det är fullt med post. Vi har inte sett till vår granne på hur länge som helst. Mm. Kan inte ni liksom gå och undersöka det här, kolla vad som har hänt? Och då på måndag, och då sa fastighetsskötaren, så många resonerar, men det luktar ju ingenting. Det finns liksom, men på måndag så ringde man till polisen, alltså fastighetsskötaren, och sa att vi får komma hit och göra en lägenhetskontroll. Och när polisen kom dit, de öppnade lägenheten, så hittade de en död man då på golvet. Mm. Och den här mannen, han var i 80-årsåldern. Han har inga kända släktingar här i Sverige. Han är från forna Jugoslavien, eller han var från forna Jugoslavien, så att det kan ju vara så att han har släktingar i hemlandet. Mm. Men när polisen gick in i lägenheten så såg de ju med gammal post. Det fanns post som var minst 3 år gammal, och de såg en almanacka där, och han hade en gammal almanacka där man river av en själva datum, alltså den lappen. Ja. Och då var den senaste, det var den 11 mars 2016. Oh. Och så fanns det mat i kylskåpet, så att allt tyder på att han har ju legat där i 3 år. Mm, om inte mer. Ja.
Mm. Men precis som ju fastighetsskötaren var inne på där, det är många som undrar rent praktiskt, hur kunde det här gå till? Hade han inte obetalda räkningar, eller luktade det ingenting? Fanns det ingenting som gjorde att det här borde ha upptäckts tidigare?
Nej, alltså den här lukten, det för grannarna sa att vi kände aldrig någon lukt. Mm. Men å andra sidan så kan det ju vara, den här lukten ska ju, den finns ju inte, den är ju kvar där, jag vet inte hur länge, men det är inte så att det luktar i ett år. Jag tror att den försvinner efter ett tag. Och de här grannarna som jag har pratat med, det var ju en, hon bara, jag brukar vara ute på landet under vår och sommar, så att det kan vara så att inte jag var hemma då, och den andra, ja, och folk jobbar, ja, jag vet inte. Men, och sen så var det så att den här mannen, han betalade ju sin hyra via autogiro. Mm. Så att det är ju,
han, så det var ingen från fastighetsbolaget som reagerade?
För hyran blev ju betald varje månad, så det var inga konstigheter.
Mm. Du var ju på plats och träffade grannar här i huset, och kan du beskriva stämningen där i huset? Hur var det när du kom dit?
Nej, men när jag kom dit så var det ju 2 grannar som, de var ju tagna av det här. För de hade ju gått och undrat väldigt länge, vad har han tagit vägen? Och det var det här med posten. För de hade ju liksom kikat in genom brevinkastet. Och de såg det här, att det var så mycket post och tidningar. Och sen att lampan lös också i lägenheten. Mm. Så de trodde aldrig att han låg där inne, alltså att han var död där inne, utan de trodde att han kanske var inlagd någonstans, eller han kanske var i hemlandet eller var bortrest. Mm. Och så de var ju väldigt tagna, och lite att hade vi vetat det här, så alltså med facit i handen, så borde vi ha liksom, vi borde ha larmat tidigare, men det är ju lätt att vara efterklok. Men de beskrev mannen som tystlåten, tillbakadragen, men sympatisk, hejade alltid, och han tog alltid långa promenader, och han var alltid välklädd också.
Mm. Ett sånt här öde, för det får man väl kalla det, väcker starka känslor hos många. Mm. Det har varit väldigt stort intresse för artiklarna som du och våra kollegor har skrivit. Och sånt här händer ju ibland. Vi har läst om liknande fall tidigare, att människor dör och ingen påverkas, ingen saknar personen. Nej. Du har förstås följt den här debatten. Mm. Vad skriver och tänker folk kring det här? Vilka skiljelinjer finns det i hur folk ser på det här?
Alltså, många tycker ju att det här är ju hemskt. Och att det är så svårt att liksom tro att hur kan man inte sakna någon på så lång tid. Sen finns det en mindre grupp som menar att, men varför gjorde inte grannarna, alltså varför agerade de inte tidigare?
Att just grannarna borde ha
precis gjort någonting. Ja. Mm. Och sen så finns det även en tredje grupp som kanske resonerar, ja, men han valde ju att vara ensam och isolerad, så att, och att han kanske, ja, men har gjort sig förtjänt, och alltså att det här var hans öde. Han kanske ville ha det så också, eller att han,
ja. Ja, man har ju sett såna spekulationer, ja, på olika forum, att han kanske hade gjort något som förtjänar det. Det vet vi väl ingenting om, varken du eller jag. Mm. Men visst, det har man ju sett. Men känns, jag kan tycka när jag tar del av den här debatten att det som är så, det blir en direkt drabb, man blir direkt drabbad, det tror jag nästan alla blir. Men sen började det handla om att grannarna borde ha ryckt in, var var han och sådär. Borde inte frågan egentligen handla om det större? Alltså det här är en fråga om ensamhet, om att han inte kanske var saknad när han var i livet.
Mm. Jo, alltså... det borde ju handla mer om det. För det känns som att just ensamhet är någonting som skrämmer många, tror jag. Jag tror att det här är att, jag tror att många tänker att tänk om jag dör och ingen kommer sakna mig. Det är ju en rädsla. Som jag har märkt det, så finns det bland nästan alla.
Okej, Vivi, det här är en väldigt speciell sak att rapportera kring. Vad tar du med dig av den här händelsen?
Det jag tar med mig är, precis som en av grannarna sa, för jag pratade med henne dagen efter, är alltså, om du undrar var din granne har tagit vägen, alltså knacka på. Titta genom brevinkastet. Det tar inte mer än en minut. Och om du liksom går och undrar i mer än en vecka och du inte ser, och du ser att posten bara liksom växer och du vet att det är en äldre person, alltså kontakta fastighetsskötaren eller liksom googla på mannens namn eller personens namn och kolla om det finns någon anhörig och så. Alltså att man ändå...
Man ska våga.
Ja, men precis, man ska inte vara så rädd. Du kan liksom inte få mer än att nej, men det är ingen fara eller så, men du har i alla fall försökt.
Bra, tack för att du kom hit, Vivi.
Tack.
In the year 2050, I will be 56 years old. Yet, right now, the average age of this 52nd parliament is 49 years old. Okay, Boomer.
Ja, här hörde vi den 25-åriga nyzeeländska parlamentsledamoten Chloe Swarbrick bli avbruten av en äldre manlig ledamot och använda uttrycket okay, Boomer. Jag måste ovilligt erkänna att jag trots mitt unga sinne inte förstår det riktigt. Men det gör DNs reporter Evelyn Jones. Hej Evelyn.
Hej.
Vad handlar det här om?
Ja, vad handlar det här om? Okay, boomer är ju ett uttryck som under den senaste tiden har börjat användas allt mer flitigt i sociala medier framför allt. Där den unga generationen liksom hånar de som är äldre för att de inte hänger med, för att de inte fattar, eller liksom när de säger någonting som man inte håller med om, så kan man bara svara med okay, boomer, så betyder det typ du är gammal och fattar inte.
Innan vi liksom går vidare här, kan du hjälpa mig att reda ut det här? Det känns ibland som en ren ekvation med alla generationsbokstäver. Vilka generationer är det som är involverade i det här?
Ja, det är ju lite som en ekvation, kan man säga. Och det som gör det ännu lite krångligare är ju att i Sverige har vi helt andra definitioner än i USA, där liksom boomer är ett vedertaget uttryck. För vi pratar ju mer om 80-talister, 90-talister, som är liksom väldigt mycket kortare spann.
Och vi börjar med, vad var boomer nu?
Ja, boomer syftar på baby boomer-generationen. Ja. Det är de som föddes efter andra världskriget, så från 1946 till ungefär 1964. Då var det liksom, det var en baby boom, så därav namnet baby boomers.
Ja.
Och i den här baby eller okay, boomer-diskussionen så är den andra sidan framförallt de som kallas för generation Z eller Gen Z, som är den yngsta generationen som nu är vuxen, och de har liksom precis fått ett namn, eller vad man ska säga. Och de är väl födda från 1996 ungefär.
96.
Så vi är lite utanför det här, för båda vi är ju millennials, som just är det. Liksom generationen över Gen Z.
Just det. Okej, så vi är egentligen inte en del av det här, men det spelar ingen roll, vi ska ju förstå det i alla fall.
Ja, men därför är du ursäktad för att du inte hänger med.
Det var snällt. Det låter det här bara lite som en på ett sätt helt vanlig ungdomsrevolt. Vad är nytt med det här?
Det är väl på ett sätt en helt vanlig ungdomsrevolt. Det som är nytt är väl den här eller liksom hur man använder sociala medier. Att det kan verka som att den här liksom, alltså konflikterna är större, för att Gen Z är uppvuxna med liksom sociala medier. De vet hur de hanterar, de är bra på att hantera teknik på ett helt annat sätt än tidigare generationer är. Mm. Och det är ju därför man också liksom kan håna de här baby boomers eller så här gamlingarna på sociala medier som man tycker gör fel, för de är inte uppväxta med den här tekniken. Så det är liksom bara en ungdomsrevolt som kan nå ut på ett helt nytt sätt.
Just det, och som utspelar sig lite på ungdomarnas hemmaplan.
Exakt.
Du har pratat med en forskare i en text som du har skrivit om det här, som menar att generationsskillnader är den sista striden där stereotyper och fördomar är tillåtna, och att det här leder till liksom att vi attackerar istället för att lära oss av varandra. Mm. Kan du förklara vad hon menar med det där?
Ja, alltså så som jag tänker att hon menar, om jag ska hoppa in i hennes hjärna, är ju att när man liksom pratar om inkludering och så här, vi tycker inte att det är kul att hålla på och skämta om att liksom kvinnor är korkade, säger vi. Eller när det gäller liksom andra saker, typ rasism, det är liksom inte ett kul hån. Men när det kommer till ålder så kan vi göra det, för att det är liksom, jag förstår det som att det är så hon menar, att så här, vi kan liksom ha fördomar mot varandra bara för att vi är gamla, för det är okej. Det är liksom, ja, men det kanske inte är så himla, det hjälper oss kanske inte så himla mycket framåt.
Mm. Om vi går till de här stora vattendelarna, eller de här frågorna som unga tycker är viktiga och där de menar att de äldre inte tar dem på allvar. Vilka är de frågorna?
Ja, det är ju lite så här, det finns ju frågor där det är uppenbart att det skiljer sig åt hur viktigt man tycker att det är. Och där de liksom väldigt unga personer nu har klivit fram och sagt så här, det här måste få ett slut. I USA är ju liksom ett exempel på det efter skjutningen i Parkland, skolskjutningen, där liksom ungdomar över hela USA gick ut och bara, nu räcker, vi måste ha hårdare vapenlagar, vi kan liksom inte fortsätta ha det så här, och kanske tyckte att den här äldre generationen inte har tagit det på tillräckligt allvar. I Sverige har vi ju Greta Thunberg-exemplet och hela klimatrörelsen, inte bara i Sverige utan globalt också. Men där är så här, det är den här äldre generationen som faktiskt har gjort det här mot oss unga som kommer behöva leva med klimatkrisen. Liksom.
De här frågorna är ju, det är ju inga liksom små frågor, det är helt avgörande frågor. Och det låter som att det gemensamma är att det är frågor där unga är offer, de som är drabbade eller vad man ska säga, men där de inte har någon riktig politisk röst. Men hur kommer det här bli bättre då, av att unga snäser av äldre på sociala medier?
Det kommer det ju inte. Alltså, okay, boomer, det är liksom, man behöver inte dra för stora växlar på det heller. Det är ju också ett skämt. Eller liksom, det är bara en snabb kommentar eller någonting som man kan tycka är lite kul. Men vi kanske inte, ja, men som hon säger, att det här är sista, i den sista liksom platsen där man kan slänga sig med fördomar mot varandra. Och det är ju inte bara unga som gör det mot äldre, det är ju tvärtom också. Och det är ju liksom, för att lösa de här stora viktiga frågorna, så är det ju jätteviktigt att man använder allas erfarenheter. Mm. Och jag menar, de unga har ju, ja, men till exempel sin teknikkunnighet eller liksom hur man använder sociala medier. De äldre har ju sina erfarenheter. Så rimligare är ju att man jobbar ihop och samarbetar än att man skämtar och hånar varandra i sociala medier.
Då kan man fråga sig vad en Gen Z hade sagt om det. Kanske okej, boom.
Antagligen. Redan fått många sådana kommentarer.
Tack för att du var med oss, Evelyn Jones.
Tack.
Vi som gjorde Studio DN idag var Augustin Erba, Oliver Bergman, Sabina Marmelakai och jag, Alexandra Urisman Otto. Ljudet när Gui Minhai prisades kom från Expressen, och i Okej Boomer-inslaget var inspelningen gjord av Nya Zeeländska parlamentet. Studio DN är ett samarbete mellan DN och Bauer Media. Ha nu en skön, mörk novemberhelg. Hej då!